det är ju ett nytt vårdval som har beslutats av våra politiker. Det ska gå igenom hela landet typ i år, tror jag, eller om det är, man har nästa år på sig också. Alla landsting får välja sin lösning. Så vi har ju valt vår lösning, som då ryktas om att det är den mest komplicerade lösningen. Och då är det egentligen två delade. Den ena är ersättningen till vårdcentralerna, och den andra är listningen av vart personerna är, liksom vilken vårdcentral de tillhör. Och vårt första system som jag fokuserar nu på först är listningen. Och det här beslutet togs i februari, mars, eller i februari år. Jag fick reda på det i december att det ungefär skulle komma det här systemet. Så att jag var medveten om det och har haft kontakt med vår kund. Så vi har jobbade då lite, och sen så fick vi reda på att nu slog man igenom att sådär skulle se ut. Då var det för tag i februari, då var det dags att få tag i konsulter. Och de vill ju ha de bästa konsulterna, de är ju då på sina uppdrag, så de måste reseras upp och lite sådana grejer. Så 1 april började vi med det här. Och då var det liksom pang på rödbetan direkt.
Och vad visste ni då? Ni visste att vi skulle göra en...
Vi visste att vi skulle göra vårdval. Vi hade börjat med den här backloggen, för att det här är första projektet vi kör i Scrum på det här stället. Så vi tog in en coach som skulle hjälpa oss. Och då var det första biten för att skapa den här backloggen, eller och få upp alla backloggen egentligen. Göra om alla krav som fanns då i Word-dokument och få upp dem som olika user stories i den här. Samtidigt som då vi satt och försökte få upp våran miljö här, tog vi första veckan, jag vet inte många. Vi började med ganska lite team, vi var 5 stycken, eller var det 6 stycken när vi började?
Men sen alltså, nu är det alltså 6 oktober idag, 5 oktober tror jag idag. Och ni har släppt 2 releaser.
Ja, det är fler releaser, eller?
Det är 2 stora.
Det är 3 stora, ska jag säga. Första releasen var ju i maj.
Ja, det var ju avtalen.
Ja, så att det första var liksom för att de skulle kunna lägga in grunddata. För att då har man då skrivit på avtalen och då ska de in, och sen så ska vi skicka ut blanketter till alla. För alla i Västra Götalandsregionen har fått en lapp hem i brevlådan där de ska få göra för vårdval. Så den biten måste ju funka. De här blanketterna gick ut den 17 augusti tror jag var. Så då var liksom den biten tvungen att fungera. Och sen ska de skickas in, och då var man tvungen att scanna in. Vi fick ju 250 000 blanketter, och den ska också scannas in, som ligger på den datorn. Vi täcker över det. Och sen så skulle det läsas in, och man ska kunna göra vårdval via webben från den 15. Det var den andra.
Det var den andra releasen.
15 augusti skulle man kunna göra ett vårdval via webben.
Men det är i alla fall det som jag känner, att det låter som att det har gått väldigt, väldigt fort.
Det har gått väldigt fort.
Ja, och ni har lyckats.
Ja, vi har lyckats. Vi fick ju, vår produktägare fick ju höra det från högsta hos oss, att det var jättelyckat. Nu börjar vi se, nu har vi lagt ner väldigt mycket tid på vårdvalet, och det kom in väldigt mycket extra grejer. För att vad vi såg med vårdtracket, att vi såg ju när vi skulle bli klara. Och då märkte vi ganska snabbt att vi hinner inte. Vad då, vi tog in 2 nya, fast vi fick in 4 nya egentligen. Vi fick in 2 från organisationen plus 2 nya konsulter. Så vi blev det här teamet på 10 personer som vi är nu. Och det upptäckte vi tack vare på Water Track. Vi såg att vi hinner inte klart i tid. Så då kom vi igång, eller då såg vi att vi är snart klara.
Men varför valde ni då Silverlight? Kan du berätta om det beslutet?
Ja, vi skulle bestämma vilket gränssnitt vi skulle ha. Och det var ju klassiska ASPX. Det var ju, alltså, man kör alltid klassiska ASPX. Och man får alltid problem med staten. Och då var det någon på skämt, tror jag, Rickard, som på skoj sa, men kan vi inte testa Silverlight? Och det var ju den mottagarna. Silverlight är ju en sån flashig grej som, alltså, det gör man inte sådana flash-system i. Det ska man göra en massa figurer som rör på sig och sådär. Det var liksom vår tanke. Men vi sa, vi ger i alla fall en ärlig chans, och skrev upp det på en tavla, fördelar och nackdelar med båda grejerna. Och för jag tänkte, ja, men jag låter dem hållas. Vi ska köra ASPX. Men i och med att de visade de fördelarna som vi faktiskt hade med Silverlight, så tyckte jag att självklart vi ska köra Silverlight. Och de fördelarna vi såg var att jag har kallat det för best of both worlds. Du har internet, just därför att då slipper du trycka ut de här på de maskinerna som ska köra det. Man går till en AWS och du har webbform, du har ju alltså, eller vad heter Winform, att du har en applikation i, du slipper vänta på att sidor ska laddas, du slipper hålla koll på state, du kan tända och släcka lampor, du kan anropa servicer i bakgrunden hela tiden utan att behöva gå till en ny sida och kan ha Jaxi i tjejen. Vi såg väldigt mycket fördelar med att använda den just, och snabbare, och i och med att vi hade den här usability-experten då, och jag har ju varit på dina föreläsningar och just sett de här med att tankesättet i Microsoft, jag tycker ändå har varit smart här, att designen ska kunna göras, så flyttar man över och så kommer det klart istället för att först så ritar man designen Visi och sen så ritar man den där och så ritar man där och sen till slut kommer det utvecklas och de får rita upp det igen och sen så har han som gjort Visi och han har ju höjt långt som helst lite höger medan vi har skärmbredda.
Och en annan, något som vi så här har, ja, regionen har som standard att man ska köra IS6. Så det var ju en stor del också att vi skulle slippa anpassa för olika IE-versioner. För att även om det är krav att alla ska använda IS6 så vet man att världen ser inte riktigt ut så utanför regionens nätverk. Och det är folk utanför som ska in också. Mm. Så då i och med Silverlight så slapp vi browsern anpassa alla olika installationer. Så nu funkar det i Firefox, IE, Chrome och Safari. Så det funkar som både Windows och Linux och Mac, som vi liksom redan har testat, och det har funkat klockrent från början.
Det ser likadant ut överallt.
Ja, exakt likadant.
Man slipper inte tänka, varför har du, ska jag ha den här mallen och då ska vi göra så här. Så att vi har ju de här, inom regionen så är standard inte sexan, och sen så har vi ju 89 tror jag var privata vårdgivare som också ska komma åt det här. Och vad de har för browser, det vet vi inte, det kan vi inte styra.
Så potentiellt, hur många datorer pratar om?
Det är ju intressant också att du ställer den frågan, för att från början trodde vi att det var bara vårdcentralen som skulle använda den här grejen. Så då räknar vi med 205 tror jag var sista räkningen, 205 vårdcentraler ska använda det. Sen veckan innan vi skulle gå drift så fick vi reda på att sjukhusen ska använda det här också. Och det är ju en av vårdcentralen ville ha, eller sjukhuset ville ha 2100 användare, andra ville ha, jag vet inte hur många var. Så att vi har ju märkt att det är flera användare som vi måste använda än vad vi dimensionerar systemet.
Det är en skalbarhetsutmaning.
Ja, det blev ju det helt plötsligt när vi kom fram till alla sjukhus behöver den. Och då är man uppe i den här 50 000 PC-datorerna, så i och för sig inte alla behöver det. Men det blir fler användare, var 4 000
användare. 4 000 användare, var 3 000 aktiva.
Ja, och det har vi bara fått in på den veckan som har varit i drift. Ja. Och det finns inget automatskript för att skapa användare, utan det är... Man får gå in i applikationen och trycka på en knapp, skapa en ny användare. Då har vi ändå 4 000 gånger.
Potentiellt kan det faktiskt bli 50 000, kanske lite väl över det.
Ja,
men det
absolut,
kan bli 20.
Ja, absolut. Ja. Och de bara nu på senaste dag när vi tog en snabb tid, så har det varit över 1500 användare inloggade bara idag. Så det är ju ganska hårt tryck på systemet ändå.
Det är en sak att ändå, om vi tar Silverlight, att göra det här beslutet i början, och sen är det alltid någonting som blir så här att men det här var jättejobbigt och det här måste vi gå runt och sånt. Är det någonting sånt som ni har lärt er under resans gång? Ni kanske ångrar till och med att ni har Silverlight, eller nej?
Det finns en grej som, dels gjorde vi login-sidan som en ASPX-sida bara för att kunna utnyttja Forms Cooking automatiskt och direkt, för att Forms Cooking behöver HTTP-kontextet. Och det ville vi inte försöka lösa på något annat sätt i Silverlight. Och sen så har vi en sida där vi vill skriva ut en blankett. Och dels är det jobbigt att printa sidor, bara vanliga sidor överhuvudtaget. Och sen så finns det inget som helst stöd för i Silverlight. Så att då blev lösningen att vi skickar dem till en ASPX-sida som drar upp en PDF. Men
inget annat som ni har känt att det har...
Jag skulle vilja säga så här, att vi skulle haft med infrastruktur tidigare med just Silverlight-biten. Vi pratade med dem väldigt tidigt skedet och det var jätteenkelt att få ut. Men nu när vi har sett hur... Nu lyckades bygget. Nu när vi har sett de problemen vi hade, och alltså, vi har ju fått jättebra hjälp utifrån den avdelningen som tycker ut de här. De har ju gjort ett jättebra jobb, så att vi hade velat få ut dem tidigare så att de kunde ha haft mer tid på sig att trycka ut alla de här klienterna som skulle ut.
Men det är väl inte det största problemet?
Det är det största problemet jag har haft.
Hur vi ska få ut Silverlight-klienten till alla. Ja. Privata är ju liksom lite lättare, de är just offentliga sektorn, den offentliga vårdcentralerna. Och det är väl, sen har vi ju då GB-testerna, men där hade vi ändå hamnat i samma... problematik ja. Kanske med, om vi har haft GUI-tester på Aspects-sidan.
Det är lite mer att i och med att Silverlight är så pass snyggt så har GUI-testramverken varit inte jätteväl dokumenterade, och sen så har det varit så här lite småbuggiga grejer. Och vissa saker, då är det ju så att koden bakom ändras snabbare än vad user-interfacet ändras. Så att om vi säger åt GUI-testerna att klicka på en knapp, och då har vi liksom satt på någonting bakom att när det här har populerats, tryck på knappen. Och då har ju GUI-testerna slagit liksom själva browsern ibland och klickat på något som inte finns, som man fått lite sådana fel. Så det har varit svårt att göra snabba, effektiva test, för att man får lägga in lite sleeps och delays i GUI-testerna för att det skulle funka bra. Trots att det ändå finns stöd för att så här wait for och sånt. Men säger man att något ska vara visible så är det inte alltid helt visible ändå. Så det är väl mest, jag skulle säga, problem med GUI-testningsramverken. För de, ja, det kommer säkert bättre varianter så att man slipper sleeps och sånt. Men nu var det så här lite, ja, det är version 1.
Men det har ändå funkat bra, va?
Ja.
Jag är väldigt nöjd. Jag tycker
ja, att... ja. Nej, det har funkat fält väldigt bra. Det har vi väl saknat.
Mm.
Men där hittar vi ju också... Vi är alltid kreativa människor på nätet som gör saker och ting som man kan nyttja. Men det är det väl varit en sak som vi har saknat. Sen så kom ju sen pop-up-dialoger, men det kom ju i Silverlight 3 då. Så vi
vissa saker i 2.1 som fanns en felhantering inne i VSF. Fanns ju inte där.
Nej, just det, det var också en,
men det kommer ju med 3:an i alla fall. Så.
Mm.
Sen är det små saker då som dök upp liksom efter vi hade bestämt oss där.
Ja. Så som man inte trodde var ett problem, men som då
och sen,
stora problem egentligen.
Ja, och sen så åkte vi på en liten grej. Det var ju att Silverlighten inte kunde gå mot både HTTPS-servicar och HTTP-servicar. Så då fick vi göra en servicefasad som den kunde gå mot HTTP. För vi har klienter som loggar in med både användarnamn och lösenord eller certifikat. Och ska Silverlighten polla efter certifikat, då måste sajten kräva certifikat. Så då gick det inte att komma dit med användarnamn och lösenord bara.
Men om man säger att användarnamn och lösenord är ju en temporär lösning. För vi har ju beslut om att alla ska använda sådana SITS-kort som de kallas, alltså tjänst-ID. Så det här egentligen var den första applikationen som känns som verkligen använder det SITS-kortet, eller de BIF kallas det också, som kommer komma småningom. Men alla ska använda den, så att det är ju en temporär lösning. Men den blir.
Jag skulle vilja fråga lite mer på en annan gång. Vi träffade Monica här som är verksamheten då.
Ja.
Hur har det varit då, samarbetet, och hur har det här projektet funkat med det? Vad är deras val? Vi kunde tyvärr inte intervjua henne idag.
Vi har haft en väldigt bra kommunikation med henne, eller med verksamheten överhuvudtaget. De har ju haft sina möten uppe där de har utgått från backloggen, så de har ju haft den som drivande på deras möten att gå igenom de här grejerna. Och sen så sitter de med då på våra planeringsmöten, de är med under demonstrationerna. De är tillgängliga hela tiden för oss att ställa frågor. Och när jag säger dem, det är att det är Monica och Katarina. Katarina är egentligen produktägare, Monica är kunden då. Så Katarina är den som tar beslutet, och hon tar egentligen teknisk, eller man ska säga, den projektledare på den tekniska sidan, medan Monica är på verksamhetssidan, och de jobbar då tillsammans och blir ett team.
Nu är det ju svårt för dig att säga, men vad säger de om det här projektet då? Vad som har hänt med det och sånt?
Jag pratat med Monica, hon har varit väldigt positiv, för att hon har kunnat se vad som händer hela tiden. Det har ju varit väldigt öppet. Hon har kunnat helt enkelt se
slutresultatet.
Hon ser ju resultatet varannan vecka, och jag vet att när vi började med det här, för det var egentligen jag som hon frågade mig, vill du vara med i det här projektet? Ja, visst, sa jag. Och sen så funderade jag på, för vi har precis gått lite utbildningar och fan, så här, perfekt. Dels trycka in TFS:en som vi då inte hade, för att vi var tvungna att ha tillräckligt bra beslutsunderlag för att man skulle få beställa TFS:en. Här är ett projekt som hade pengar att göra. Så tryck in TFS:en. Och jag pratade med henne då, och vi kom fram, ja, men vi använder TFS:en. Scrum också vill vi testa. Ja, men vi tar det också, med det här stort projekt, mycket pengar. Sen så har vi sett det. Katarina då, så har ju haft väldigt stor fördel av att se hur långt vi har kommit hela tiden. Alltså, vart, ja, men kolla här, nu är vi klara här fram, eller? Nej, nu börjar vi, vid det här datumet som är klara, då flyttar vi upp den. Så planerar upp den egentligen. Så jag, det har varit väldigt positivt att kunna se hela tiden. Det var en väldigt bra styr... Ja, vi ska se vart vi är på väg någonstans.
Nu ska vi väl se på grejerna.
Det tycker jag.
Ja.
Går det att visa någonting som inte är...
Oj, jajamensan.
Någons skyddade personnummer,
ja,
eller?
Det är så att vi får tänka på vad vi visar.
Ja. Så det här inloggningen.
Det är en vanlig ASPX-sida.
Vanlig ASPX-sida. Och sen här är ju användaren av lösenord. Och här sitts kortet, det är om man har certifikat. Så. Så när man kommer till vårdcentralen så kommer de slå in ens personnummer. Och så... Jag har ju inte lärt mig mitt personnummer. Så. Söker vårdval. Så då säger den vad man heter. Vart man bor. Och det här det slås automatiskt upp mot en annan tjänst som finns i regionen. Som har alla regionens invånare och deras adressuppgifter. Och så säger den vad mitt nuvarande vårdval är. Det är på vårdcentralen i Kyrkbyn.
Ja.
Sen... Om jag samtycker, då kan de få se min vårdvalshistorik. Och det kan till exempel vara för att de behöver veta vart jag har mina journaler eller så.
Mm.
Så då klickar de. Och så säger pop-up-dialogen som är ny för Silverlight 3. Låser allt annat runt omkring. Att, ja, samtycker du. Och sen varje gång man klickar på samtycke här så loggas det vem man är. Så, och då säger den att ja, jag har inga tidigare vårdcentraler förutom Kyrkbyn, och jag listades enligt närhetsprincipen, och det var ett brevutskick som gick ut för att få det första vårdvalet. Så hade man inte gjort tidigare besök så matchas man mot den vårdcentral som ligger närmast.
Just det.
Och svarar man inte på den blanketten då, så sök kvar där. Så hade man svarat, skickat in den blanketten, då hade man hamnat där man ville lista sig.
Sök på mitt personnummer så har du det. 82.
Ja,
just det, där ser man flera stycken.
Det ser man till med vårdcentral okänd. Det var för att det var en vårdcentral som lade ner innan det startade, som vi hade fått. Så den har tagits bort ur systemet. Det är ID:t som står där. Det är HSA-ID. Det är en nationell katalog. Ja.
Det är ju kataloguppgifter över de vårdcentraler som finns och enheter som finns och personal och sån grej. Och det är nationellt, så det ska
använda.
Bli nationellt.
Ja. Har vi några vårdcentraler på den här använda?
Nej,
det är ju... Sen så finns det stöd för att lägga till användare och så. Så att antingen kan man ju söka på en användare. Se om den finns. Jag fanns inte. Eller så kan man klicka på ny. När man steppar ur den här. Hade användaren funnits, då hade den populerat. Så om vi tar en användare som finns.
Tar vi då. 4.
Så får vi upp i det här fallet då den aktuella användaren. Och här kan man välja om man har certifikat. Och i så fall får man skriva in på SAID, alltså identifieringen som gör på certifikatet. Eller om man kör på login med lösen. Och sen så ställer man in vad man har för rättigheter. Så i det här fallet så är vi en superuser. Men annars så hade man kunnat välja nämnd. Och välja vad man har för roll på nämnden. Eller alternativt då en vårdcentral och vad man har för roll på vårdcentralen. Och det kan vara att man får göra vårdval, att man får läsa vårdval eller att man får se rapporter och betalningsunderlag och sånt.
Snyggt.
Och sen pop-upen då. Om man, eftersom vi har varit inne och ändrat så.
Här har vi då känningar. Man kan säga att de här sidorna vi ser här, tar jag, tack.
Tack. Ta, ja.
tycker vi använder det. Så kan vi se att vi har splittat här skärmen då, så vi har tre. Vi har en navigationssida, sen har vi en aria och så ytterligare en aria. De här samspelar väldigt väl. Och då har vi också kontroll på att har vi varit ner och ändrat och det som vi kallar för main eller arian, så håller vi koll på att lämnar vi faktiskt en uppdatering just nu eller är det okej att lämna och så vidare då, så vi håller koll. Och det här har vi så att säga, i AUSPEC-sidor så är det
lite trixigt att få till.
Ja, precis, att hålla koll på. Men,
det är lättare när man har state.
Ja, nu har vi kunnat hålla states emellan och så att det har varit väldigt smidigt. Just i detta fallet så har vi ju, nu har vi hört att Simulac 3 har tydligen väldigt bra komponenter för att hantera det. Vi har ju fått bygga vårt eget tag för att göra detta, men det var ju ändå väldigt smidigt gentemot om vi hade kört AUSPEC då. Men så att det här är ett upplägg som vi har valt att använda genom applikationen sen, att vi har just de här paintsen då, eller delarna, för att så vi har sökningar ovanför och så har vi möjlighet att liksom förstora sökningar eller minska sökningarna, vad man är intresserad av, och sen så här under ska huvudinformationen visas då.
Och något som har varit väldigt smidigt jämfört med tidigare, eller jämfört med ASPX överhuvudtaget, det är ju att man faktiskt kan binda alla komboboxar och så mot de riktiga objekten. Så att här är det inte bara ID och text som ligger bakom, utan det är all information som vi har om nämnden. Vilket gör att man kan skicka mer fulla objekt utan att behöva försöka hitta det datat man vill igen när man går tillbaka till servicen, utan då skickar man med hela datakontraktet tillbaka med fullt populerat.
Eller slippa ha typ en 10 meg view state.
Ja.
Men om vi skulle fortsätta, du ville visa processen här, så det, här har vi då fått in de här och då la du upp user stories i något webbsystem, va?
De vi använder, Pivotal Tracker för stories, den har inget för tasks och så, utan det här beställaren jobbar. Så
här är verksamheten som går in i den här sajten och tittar.
Ja, precis. Och
ta till exempel, det är väldigt enkelt att hantera den här med att flytta user stories i prioriteringsordning.
Så att om vi kollar här på högersidan i backloggen så kan vi säga att men de vet att vi vill prioritera upp den här, då draggar de ju bara upp den. Och
då kommer alla att dragga upp alla högst upp då, hela tiden.
Sen med hjälp av velocityn som vi har haft de senaste gångerna som man kan se här, så får de ett visst estimat på hur lång tid varje grej. Ja, dels ger vi dem estimat i storypoints på planeringsmötena och så kör vi kör 2 veckor långa sprinter och sen den veckan när vi inte har planeringsmöte, då brukar vi köra backlog grooming, så har de lagt till något nytt så estimerar vi det i storypoints åt dem.
Så och innebär om du flyttar det där, kommer den där att ändras velocity då, eller?
Nej, inte nu när vi inte kör, nu. Inte nu flyttar här.
Det är baserat på hur många poäng vi klarar av förra sprinten.
Ja. Den räknas ut automatiskt på 3, det ses då 3 iteration average. Så vi har ställt in att det ska räkna ut på hur mycket vi har gjort de senaste och så räknar ut en average på det. Under förutsätt att vi kör 100%, för att vi kör 30% på den till vänster. Och vi har 25% på den första.
Och det som är nu, det är ju att vi har ställt in i det här verktyget också hur långa sprintar vi har. Så då säger den bara, men nästa börjar 7 oktober, imorgon. Och håller på till 21 oktober. Så då kan de ju ganska lätt gå ner bakåt i tid och säga att men med alla user stories vi har lagt till, så att 24 mars, så om vi håller samma tempo kommer vi göra de här. Och det är väl framförallt intressant med det som är närmare i tid, som är noggrannare estimerat.
Hur går det här vidare? Så jag vet att ni använder Team Foundation Server. Kommer de här user stories då kopplas ihop på något sätt, eller?
Under planeringsmötet så har vi så att då när vi taskar ner det till task som vi kommer ta, så lägger vi över varje story till TFSen också. Och beroende på vem du frågar, så vissa gör det ju direkt i TFSen i Team Explorer som vanligt. Och det är ju inga konstigheter, då lägger vi upp current sprint och sen så lägger vi till allt i sprinten. Men
vissa andra,
och frågar du mig, så föredrar jag taskboarden som kommer från Conchango. Och då får man ju upp det lite mer grafiskt. och så lägger man till alla tasks och stories här.
Den är, tycker jag, väldigt lätt att använda. För det är väldigt lätt att lägga dit en ny user story. Det är bara att trycka new PBI där uppe och sen så skapas det en sån blå lapp. Och sen så högklickar man på en ruta där så har man ny task.
Och det kommer ju, då vet man ju helt klart att ni använder Conchango helt enkelt som processmall.
Ja, precis.
Inte jag då. Inte jag tycker att den är bra.
Nej, men ett user story ligger ju...
Processmall använder jag, men...
Du använder inte verktyget. Nej. Varför tycker du inte det verktyget är bra?
Jag tycker att när jag ser det listat i så här, ja, Visual Studios TFS och den här Explorer så ser jag det. Så jag ser inte behovet av det här. Jag tycker att det är boxar överallt, det är liten text. Det är liksom när du för musmarkörer som ploppar upp saker och ting. Så jag tycker det är för mig känns det oorganiserat. Mm. När jag ser det i Team Explorer så är det... Jag ser raderna, jag har det jag har där, jag ser allt på en rad, actual hours och vad som är estimerat. Och, ja, jag tycker den är mer strukturerad än vad det här...
Det som är bra är ju att man kan använda båda, det är ju inget hinder liksom.
Nej.
För att det är väl ingen sådär att nu, det blir något fel om man använder bara den ena eller den andra.
Nej, det är det som är det fina, att de jobbar ju väldigt bra ihop. De jobbar ju direkt mot TFS:en, så de dyker upp där som sprintpacker.
Vi saknar ju vissa fält.
Vi har ju lagt dit ett fält för att vi skulle kunna ha större koll på vad vi faktiskt har tid på. Så vi har lagt till ett fält som heter Actual Hour. Och där kan vi inte se den här fina applikationen. Mm. Den måste gå in i TFS:en för att kunna använda. Så att när vi klarar med en grej, då måste vi ändå in i TFS:en och sätta hur mycket tid vi faktiskt har lagt på den biten.
Ja, när vi sen sitter och jobbar så sitter vi ofta in i TFS:en. Vilket följer då sitter vi checkar ju in mot items hela tiden. Så att vi uppdaterar ju status och just actual hours där.
Som mig som Scrum Master tycker jag det är mycket lättare att få en överblick utan det här. Jag är inte intresserad av vad det står med som ruta. Jag liksom bara ser hur mycket är till höger och hur mycket är till vänster. Och då ger den en jättebra överblick, tycker jag.
Mm. Om man ska hitta en task och ta snabbt, vad är nästa på tur? Hur mycket snabbare gör vi?
Om man går vidare då har ni fått in de här user stories och under dem så har ni då delat in det i task som ni utför. Mm. Vad händer sen då?
Under sprintplaneringen där då, det är då som Magnus visar det här, så lägger vi upp då user storyn där och så lägger vi upp sprint tasks under den här items här. Som du ser där så har vi ett flertal. Och då går vi in faktiskt och estimerar den faktiska tiden då. Vi har ju en relativ user story points då liksom, men sen uppskattar vi den faktiska tiden kommer ta för att implementera de olika taskerna.
Och här kör ni någon sån här poker planning och allt möjligt roligt.
Ja, exakt.
Det gör vi faktiskt när vi gör user
story points också.
Sen vid estimeringen så är det guld värt när att ha actual hours på tidigare tasks, för att det är kanske vissa saker som att Givin tar alltid längre tid än man tror. Det ska bara vara kasta upp några kontroller, men sen när saker ska börja tändas och släckas så drar det ut på tiden. Och då är det jätteskönt att kunna gå tillbaks i TFS:en och bara se att men allt tidigare om man söker på Google så ser man hur lång tid man planerar att det skulle ta, hur lång tid det faktiskt tog.
Ni kör ju 2 veckors sprint som jag tycker är rätt så kort faktiskt. Men jag antar att det funkar bra för er. Ni har provat längre eller provat kortare?
Inte det här projektet. Här har vi kört 2 veckor hela tiden. Ja.
Förutom sommaren, var ni 2 som jobbade?
Under sommaren, under semestern. Så blev det lite annorlunda. Men annars kör vi 2 veckor hela tiden då.
Men jag tänker just på när man gör då kortare sprinter, då är det ändå viktigare sen vad som händer med koden när ni har checkat in. Bygger ni omedelbums och skickar iväg?
Vi har ju en byggserver, en slavbyggserver mot TFS:en där. Jag har ju fått ta en liten bild på den. Det är verkvärdigt. Så den har ju en fördröjning på 10 minuter om ni inställer
den där. Har ni något sånt där om det är någon som bryter bilden?
Nej.
Där får för? Oh.
Dessutom så har vi ljud om det misslyckas. Så har vi någon misslyckare vi kan checka in? Så
ja, kan inte göra det? Får vi höra då. Är det någon som vågar checka in när han håller på med?
Vi är faktiskt avslutade. Vi har precis haft demonstration så allting ska ju vara incheckat
och klart. Och varje gång vi checkar in så Dels så bygger byggservern förstås, och sen så kör den samtliga test. Så vi har ingen testlista med vilka test den kör, utan den kör igenom alltihop. Och bygget räknas som misslyckat om något test misslyckas.
Hur mycket tester har ni ungefär?
Vi kör enhetstester, integrationstester, acceptanstester där vi inte har slagit på i våra GUI-tester, de automatiserade testerna för Silverlight-appen.
Cirka 330-320 tester, och sen har vi ett antal GUI-tester också då. Men de kör vi inte på idag.
Mm. Och vi har både integrationstester och enhetstester, så att ja, totalt så körs alla testerna igenom lokalt på laptoparna på under 5 minuter. Och då inkluderar jag runt kanske 70 integrationstester eller så, som preppar databaserna, smäller upp servicerna med den rätt config i bakgrunden, och inget test är beroende av något annat, utan varje test får sitt eget nypreppade data.
Fantastiskt. Men ni har väl också, jag har en fråga, 5 minuter är rätt jobbigt och man måste köra när man håller på att utveckla, då sitter ni bara och kör mindre antal tester, eller hur, den här lilla cykeln, eller?
Enda tillfället som man kör liksom alla tester igen, det är när man har gjort, när man är färdig med sin uppgift, så kör man en get late test. Och när man har gjort det och tagit in alla andra ändringar, så kör man igenom samtliga test för att se att man inte har pajat för någon annan, eller någon annan har pajat ens eget. Och går det igenom så är det bara check in.
Jag menar, 5 minuter är ju borta och hämta en kopp kaffe och sen gå tillbaka, så att det är inte svårt.
Mm. Frågan är vad ni har för straff om ni går iväg till byggservern.
En som checkar in, han som checkar in, och så gick han. Och sen hörde vi då Windows ganska fort. Då belamrade vi hela hans skärm med Doe-lappar. Så visste han att han hade börjat
Men här, har också den här som man kan ta till.
Är det du som har den oftast, eller för att
den ligger
på din
bord? Den ligger här i skålen bredvid.
Det är det som sätter på sig de flesta.
Men det här att ni har gjort allt det här och fått ihop alla tester och sånt, var det komplext att göra det? Var det svårt i början? Nu förstår jag att ni inte kan leva det utan det, men liksom många ibland tycker att det är lite svårt att få igång det. Hur kändes det?
Det är ju... Om man inte kört så många testdrivna projekt tidigare, så är det givetvis en del nytt att ta in då, liksom, och ett nytt sätt kanske att tänka, att ju verkligen sätta sig med att definiera upp och beskriva testen först då, innan man sätter sig och kodar. Man är ju ganska hungrig på att lösa problemet direkt då.
Men det kan hjälpa att man är två, för ofta så är det det bredvid som är, du visste att testa.
Ofta blir det så liksom, då, liksom att nu sätter vi igång, nej, och så säger den andra just där då.
Berätta om det. Ni kör alltså parprogrammering på riktigt här. Vem är det som förde in där då? Var det Rickard eller?
Nej, det var det inte.
Det var ett önskemål från kunden.
Ja, det var ju det. Vi hade ju med oss en Scrum Master som funkar som mentor här åt de Scrum-projekt de körde igång här. Och han var ju väldigt stenhård med att införa Scrum och inte Scrumbot. Och då tog vi in en del XP-delar då.
Och hur har det varit? För det är ju oftast det som man ändå tycker är mest far out, eller tycker ni inte det, eller?
Just far out, alltså fördelen med det hela, det är ju den att vi får en revision av koden i första omgång redan. Jag menar, hur många gånger har man inte som utvecklare sagt, men om jag fick göra det en gång till, då skulle jag ha gjort det så här, eller man kommer tillbaka till en gammal kod en månad senare och undrar vad i all sin dag, vad du hade gjort här. Mycket av dem lyckas vi ju faktiskt arbeta bort, tycker jag, i första interaktionen här.
Och sen så sprider man ju domänkunskapen. Så att det är väldigt smidigt om det är någonting man bygger vidare på. För då kan man ju splitta originalparet att dela på sig. Så kan man vara två par som jobbar på samma sak samtidigt. Och då är det inga problem att man måste gå och fråga varandra hela tiden. Utan då sprids ju kunskapen automatiskt. Och det är även med folk som... Alla här kommer ju från olika bakgrunder och kan olika saker, så kunskapen sprids ju jättebra med parprogrammeringen.
Det är rätt roligt att verksamheten vill ha parprogrammering, för ofta så här, men nu får man betala dubbelt så mycket för att en gör en sak.
Ja, det är den vanliga missuppfattningen, att det tar dubbelt så lång tid då att göra.
Men vad tror ni att ni har tjänat på det? Kan ni på något sätt mellan tummen och pekfingret säga någonting?
Jag skulle säga att vi... deploya 5 månaders arbete utan någon testning utanför teamet och hade ett system som fungerar för några 100 användare som loggar på samtidigt. Och ja, det kom tillbaks små grejer, men ingenting kritiskt, utan systemet funkar som det var tänkt. Det tror jag aldrig hade gått utan att man hade förprogrammerat. Jag vet inte hur mycket det blir i timmar, men...
Men ni känner helt enkelt att ni gör bättre kod från början. Ni hittar väldigt mycket.
Ja, ja. Mm. För den som sitter bredvid, han indirekt gör en refactoring redan i huvudet då, liksom, eller ställer frågor, och när man sitter bakom tangentbordet så tänker man ju ofta högt liksom. Ja, jag tänkte göra det här liksom, eller ja, nu gör vi så här liksom, och då fångar man ju upp såna här kanske små snedsteg som skulle kunna innebära mycket omtestning eller mycket extra jobb senare i processen.
Men jag tycker också att det höjer ju hela kunskapen i teamet. Men det, alltså, man löser vissa saker på det sättet man har gjort alltid. Mm. Och sen sitter man bredvid någon som löser på ett helt annat sätt. Då får man liksom, jaha, så ska man göra. Alltså man höjer ju varandras kunskaper hela tiden också. Så att även om alla från början kanske låg lite huller om buller, så känns det ändå att när man slutar så alla ligger liksom, man fasar upp allihopa på en gång.
Mm. Och det känns ju som att allas utvecklingshastighet har ju ökats betydligt på bara sig de första liksom månaderna. För att från början så var vi väl 2 eller 3 som hade sysslat med testdriven utveckling överhuvudtaget. Och nu är alla, jag skulle säga, mästare på det. Men det är liksom mycket erfarenhet, för att det har ju varit att nu när man tittar tillbaka på de allra första testerna så kanske inte är så mycket att vara stolt över. Men då kan man jämföra med testerna som man gör nu som faktiskt håller hög kvalitet.
Känns som designen blir annorlunda när ni kör med testdriven design jämfört med om man liksom pang på ska försöka implementera funktionaliteten med en gång.
Det styr ju väldigt mycket mer interface. Att vi går via interface hela tiden, kontrakt hela tiden. Va?
Mm.
Det kanske man inte alltid gjorde för i vissa lägen. Speciellt kanske inte när det blev kritisk och verksamhet kanske tryckte på. Va?
Och att vi hoppar över de alltså, mer avancerade saker som man gärna vill stoppa in. Men, som, men det här behöver vi inte för det här. Vi har ju testen liksom.
Ja, vi kör ju väldigt minimalistiskt också.
Ja, precis.
Precis, ni implementerar så mycket så att testen går igenom och sen så gör ni nästa test.
Ja.
Mm. Ja.
Och efter ett tag kommer man ju till den nivån som det känns att ja, det här scenariot är så pass otänkbart och ingår inte riktigt i spesen, så vi tänker inte lägga tiden på det, för att det tar emot mer och sitta och skriva ett test och preppa med rätt svar än att bara sitta där och utveckla det, och sen tänker man att nej, men det funkar med det här enda scenariot.
Men jag tänker, det, några buggar har väl andra hittat. Hur sköter ni, nu har ni talat om hur ni levererar ungefär och sånt. Alltså det här som ni har byggt, kommer det ut någonstans så någon, verksamheten kan titta på det om de vill, eller?
Ja, vi har ju ett par olika miljöer där då. Dels har vi en utvecklingsmiljö då, som vi deployar allting till då, för att i vår definition of done så har vi sagt att vi ska deploya till den här miljön där vi har sådana här säkerhetstänket installerat. Sen har vi även en demomiljö, eller testmiljö där, som verksamheten kan sitta och laborera mot och som vi nu drar upp här efter vår release nu då, sprintreviewen här. Eller, exakt. Så att, det finns ju några sådana miljöer.
Men vad händer då till exempel när verksamheten eller testarna hittar en bugg? Hur ser den processen ut för er? Eller ni har kanske aldrig varit med om det?
Nej, jag har aldrig varit med om det.
Hur menar du?
Vi har faktiskt precis dragit igång processen.
Ni har fått den första buggen.
Ja. Nej, vi har problemet var att buggarna hamnade hos mig och så låg min mailbox. Och egentligen nästan så att idag så har vi dragit igång ett test med en av användarna att rapportera rakt in i TFS:en via det här webb.
Är det den du ska visa eller någon som
jag kommer visa byggen nu då?
Vi kommer fallera bygge snart.
Men dra klart det.
Ja, så att det är egentligen första biten, bara få in alla i TFS:en så vi kan börja titta på dem. Och sen så handlar det egentligen om att kunden ska säga hur viktiga de är att bli fixade. Och sen så är tanken att de då ska lägga det på en sprint så småningom när de här ska fixas. Men vi är väldigt långt, vi drog igång det egentligen idag, eller skulle man kunna säga.
Och det säger ju lite om antalet buggar vi har haft, som vi lyckas hantera.
Men här har vi faktiskt fått väldigt mycket nytta av TFS:en i att den har ett webbinterface, att folk, om man säger användarsidan och de som faktiskt kommer rapportera buggarna, inte behöver ha Visual Studio installerat, utan vi har gett dem rättigheter här att gå in och skapa buggar själva. Mm.
Nu har ni inga buggar då?
Nej. Ja, du kan ju kolla alla som vi har, det är väl några stycken ändå. Kan vi inte sticka under stolarna. Men om man jämför med tidigare projekt man har varit med där man inte har kört testdrivet så är det betydligt färre alltså. Helt klart.
En annan fördel med testdrivet som ju, tycker jag man har märkt mycket där, det är ju att man vågar refakturera. Man vågar skriva om saker och ting. Alltså, så mycket refakturering som vi har gjort i det här får inte vara aldrig varit med om. För att det har alltid varit liksom att om man tittar den metoden används kanske någonstans. Om vi bygger en metod bredvid här som vi gör.
Det går snabbare, ja.
Nu gör vi inte så länge utan det är, man skriver om och så kör man testerna och så ser man till att lösa det den vägen då istället. Och det är en otrolig fördel. Ja.
Det ger ju en trygghet verkligen att köra Scrum utan att köra testdriven approach, det vet jag inte.
Nej, det känns som att Scrum är liksom det här flummiga uppe på produktägarhållet, medan XP är ju det vi gör här. Och de hänger väldigt väl ihop, så det är egentligen tycker jag nästan det är samma metod. Det handlar om det här agila tänkandet och man ska nog köra XP och köra Scrum också.
Du är väl projektledare och lite ansvarig, eller?
Scrum Master kallas
det. Ja, hur gott har du sovit de här senaste 5 månaderna?
Jag har faktiskt sovit rätt bra. Jag vet inte om det var för att jag var så jävla trött så att när jag lagt mig på kudde så har jag liksom bara...
Men sen ska vi ta lite retroperspektiv då. Vad tycker du har varit bäst och är det någonting ni skulle gjort om?
Jag har inte tänkt så, men bäst är att vi har haft väldigt bra syn. Kunden har ju faktiskt sett det väldigt positivt. De har hela tiden sett att vi kommer inte bli klara, eller vi kommer bli klara. Med den här pivotal tracker där så kan man se, kan de se att ja, vi kommer inte bli klara nu i tid som kanske är fallet. Och då har ju de kunnat säga, nej den här grejen behöver vi inte nu, den tar vi senare. Den här skär vi sär och plockar bort de här bitarna. Och så helt plötsligt säger de att, men kolla här, nu börjar vi...
Och kunden har känt att de har liksom varit med mer i projektet och kunna göra rätta prioriteringar. Absolut.
Visst. Demon har, tycker jag, har varit väldigt positivt också. Att vi har haft de här och tittat, att vi har gjort en demo. I början var det lite kaos, men i och med att vi kom fram till det här att vi ska inte dema någonting som inte finns på test på den här demoservern. Att vi inte klarar med någonting förrän det faktiskt ligger körbart på demoservern har gjort att demorna funkar mycket bättre. Det skulle jag gjort från början.
Ja, för i början hade vi lite här, det funkade på min maskin, men sen på den man satt på demon bara, nej det funkar inte.
Det var då vi förädlade datorn lite till att inbegripa även leveransen utav maskinen. Mm.
Och såg till att byggskriften på byggservern producerar ut kataloger för de olika miljöerna där alla config-filer var uppdaterade rätt och
så kolla där. Här så har vi liksom de olika demo, produktion, test och sen så har vi ett annat system som anropar oss och då fick vi göra en VSDL som inte ligger inom
HTTPS. Vem är Garbo 15 då eller? Jaha!
Men just det att du har faktiskt på i 30 sekunder och du på länge det hörs, det gör att man inte vill checka in något felaktigt. Så det är ett väldigt bra ljud.
Och en del av det är att vi tar alltid från de här katalogerna när vi ska driftsätta någonting. Det är aldrig att man bygger det på sin egen maskin och driftsätter det. Och eftersom man inte har något, om inte testarna går igenom har man inget att plocka av där heller. Så att på så sätt så kan man ju inte hoppa över testerna för att.
Och i och med att vi kör substitutions där på alla konfigurationsfiler så är det ingen manuellt påslag vi behöver göra för de olika miljöerna som gör att oj då, den missar vi göra den tweaken liksom. Exakt, klipp och klistra liksom.
Så att för varje service, eller för varje projekt som har en config så har vi även en substitution. Så att här har vi webbkonfigen. Och är det så att det inte är någonting som behöver ändras i den? Ja, visst, då behöver vi inte använda substitution-filen, men...
Det är det lösenordet jag ser där.
Ja, det är hemligt, så säg inget. Sen alla de parametrar vi vill skriva över, då har vi använt en substitutions-fil. Och sen så finns det ett open source-projekt för MS-Build där man kan köra XML Mass Update. Så MS-Build Community Tasks XML Mass Update. Och då säger vi bara det är substitutions. Och det här är deploy to demo. Och så säger vi bara det är de här vi vill ersätta. Och det här vill vi ta bort. Så till exempel system.web, compile debug. Ja, självfallet när vi kör ut det på demoserver så vill vi inte att det ska gå debugga mot dem. Så då sätter vi det till false. Och det är inte svårare än att man får kopiera och ersätta taggarna man vill ha. Sätta upp andra server
och så.
Snyggt.
Ja, och sen ja, beroende på miljö då. Deploy to demo var där, deploy to test där. Så det är ju precis samma fast andra värden bara.
Så här reducerar vi den mänskliga faktorn då.
Det kan behövas.
Det är inget vi har från början, liksom. Det är något som har växt fram lite också. För att det var just för att vi hade tog väldigt mycket tid när vi skulle lägga ut det på olika miljöerna i början. Så att...
Du såg vi hade 5 miljöer där tror jag ungefär va? Och deploya ut där manuellt helt och hållet, det tar ju viss tid.
Och det blev ju en himla huvudvärk för att antingen så fick man ju kopiera över hela webbkonfigen och ändra alla värden eller så fick man försöka komma ihåg vad en själv och alla andra har ändrat i webbkonfigen och kopiera över det till de miljöerna som fanns. Så vi har nog tjänat in den här tiden många gånger om.
Tack, nu tänker jag faktiskt vila armen.